Hej, jag heter Julia Lyskova och det här är Karlavagnspodden. I det här avsnittet bad jag lyssnarna höra av sig och berätta om den där gången när krisen kom. En kris i antågande är ofta en ny historia som kommer att kunna berättas och flera av dessa hör du här. Varmt välkommen. Kan du lägga dig i filen bredvid, köra in i trafiken som möter oss, krascha in i en annan bil, vädjade jag till min vän som körde. Min relation hade precis tagit slut och jag befann mig i tillståndet kris. Jag tror att det här var min första riktiga kris, en sån som vände upp och ner på allt och ut och in på mig. Jag har sedan dess intresserat mig för det här tillståndet, både hos mig själv men även hos andra. Det är som ett förhöjt läge av att leva. Och ja, jag tycker att människor som befinner sig i kris är vackra. De är både otroligt närvarande på ett sätt som folk sällan är i vardagen, samtidigt som de också är borta någon annanstans i blicken. Kanske för att de håller på att upplösas för att bli någon annan. Ja, som ni kanske förstår så är kvällens tema alltså kris. Och det kan bero på en yttre faktor eller inre faktor. Det kan vara något litet som en klädkris eller en sommarkris eller en identitetskris eller något större. Och den här krisen, den kan ju se olika ut hos olika personer. Så jag undrar, har du varit med om en kris och vad hände med dig då? Vart befann du dig och i vilken riktning tog den dig? Ring in och berätta på 020 22 10 30. Och ni kan också mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Hallå?
Tjena!
Hej, vem har jag på tråden?
Du har Tora, 28 år från Stockholm på tråden.
Hej Tora, 28 år från Stockholm på tråden. Hur står det till med dig?
Jo, men det är bra, tycker jag.
Bra.
Ja. Du, ingen kris idag.
Ingen kris idag, nej, men ämnet för ikväll är ju kris. Och jag undrar, vad har du på det?
Ja, det är en salig, eller jag har en stor samlingsbox av kriser i mitt liv. Men en av dem som jag roligt nog kom på idag var en händelse på Arlanda för exakt 7 år sedan ungefär. Skulle åka till Grekland, drabbas, går på planet och drabbas av extrem klaustrofobi och panikångest. Så att, nej men jag flyger ut ur planet. Nej, det går inte. Mm. Sitter på huk och ja, men full om panikångest. Och ja, men de som vet, de vet.
Jo, tack.
Rätt vad det är, så kommer du fram.
Jag?
Du kommer fram. Tar tag i mina händer och säger, nej men gud, hur är det? Hur mår du? Jag bara vankar, alltså hyperventilerar liksom. Gråter. Jo, du kommer fram. Och jag tror nämligen att jag hade lyssnat på ert senaste poddavsnitt typ någon halvtimme innan för att lugna ner mig.
Nej.
Men du kommer fram och sen så du är så jävla gullig och bara, du kan få sitta med oss om du vill. Och min kille, mitt ex, var med mig och ja, försökte väl liksom lugna situationen. Men, och då blev det ännu mer, du vet, det blir ju så här en feberdröm gånger 1000. Men vad fan, Julia, what the fuck?
Men gud vad fint att vi har träffats då på också ja. Ett flygplan. Jag är ju själv också väldigt flygrädd. Så jag kan liksom, jag minns lite det här nu när du pratar om det, men jag hade glömt bort det.
Ja, nej men för att jag vet att du sa det och jag visste ju om också. För jag kände ju dig lite via sociala medier och podd, ja, du vet sådär. Så jag visste, jag bara fan, tänk om hon kommer fram. Och så gjorde du det. Och erbjöd support. För du bara, jag vet hur det känns. Jag är också skitnervös.
Gud vad fint. Och vad fint att få prata med dig. Alltså nu här och höra det. Men var du beredd på den här krisen? Brukar du få klaustrofobi? Det är liksom någonting som har hänt dig förut.
Ja, alltså då, 2019, var det liksom ett etablerat handikapp. Liksom, idag är jag helt fri från det. Men då var det verkligen så här, kunde inte åka tunnelbana eller någonting. Men ja, så det blev tyvärr ingen resa den där gången. Det gick liksom inte.
Du klarade olyckligt. Inte det då?
Nej, det gjorde jag inte. Men min dåvarande kille var ju värsta ängen. Shoutout till honom. han bokade in oss på Yasserage en lyxweekend som plåster på såren. Så att det blev en solskenshistoria ändå.
Alltså han bokade in er på ett spa helt enkelt?
Ja, precis. Med övernattning och bubbel och fina behandlingar. Så att, ja, det blev bra till slut. Men ingen samåsresa.
Men blev det liksom den här krisen då? Alltså att du hade klaustrofobi och inte kunde flyga eller åka tunnelbana. Att vara instängd på platser. Kände du, hur blev du av med det? För jag menar, då är det ändå en kris du har tagit dig ur.
Ja, men visst. Alltså, det är ju det klassiska KBT-tankesättet. Det är det rädd för, gör det. Mm. Och det var till och med så att jag blev ihop med en annan kille sen, något år efter den här incidenten. Och då hade jag fortfarande problem med klaustrofobi och panikångest. Och då skulle jag han åka tunnelbana. Och vi var ganska nyträffade då, så att då ville inte jag vara en tönt och säga att jag ville ta en omväg. Jag ville vara lite cool för honom, så att jag bara, men det är bara att bita ihop. Mm. Och det gick bra. Och sen dess har det liksom tillfrisknats. Så att det var både tack vare mig och honom.
Ja, men det var som att kärleken var som en liten morot till att tvingas att utsätta sig för det du var rädd för.
Ja, men så blev det. Det vägde över rädslan på något vis, behovet av att verka cool.
Men då har du liksom tagit dig igenom, eller ska man säga ur den här krisen, att inte kunna befinna dig i trånga. För det låter som att nu kan du flyga och åka tunnelbana och allt sånt.
Inga problem.
Nej, gud vad inspirerande. Både för de som lyssnar och också för mig. Har du några liksom tips till andra?
Alltså, man vill ju komma med något tips som man aldrig har hört förut. Mm. Men det är väl liksom, du kommer ju inte dö.
Mm.
Sen, även fast man tror det. Men man får på något sätt försöka hitta små minimala liksom hjälpmedel. Alltså för mig var det till exempel att så länge jag kan gå, röra mig fram och tillbaka, så är det lugnt. Eller om man har med sig någon, eller pratar i telefon med någon, eller ett annat tips, det är typ mobilspel. Kom in i en annan värld.
Mm.
Så. Och sen, ja, medicin.
Medicin och spel och att bli kär. Och att helt enkelt fortsätta eller våga göra det som man är rädd för.
Ja, precis. Alltså, exakt.
Då kanske rädslan blir mindre och mindre för varje gång man gör det.
Ja, så är det ju. Så är det. Och sen jävlar vad man blir man får sånt självförtroende när man kommer ur en sån epok i livet. Att när man har övervunnit liksom sådana fobier. Att det gör, alltså man får så stark hud och då är det liksom... Ja, testa mig.
Vet du vad, Tora? Jag beundrar dig och tycker att du är modig. Och jag tror att du har inspirerat flera som lyssnar ikväll. Jag vill tacka dig för att du ringde in.
Ja, men tack själv.
Ha det så bra. Hej.
Detsamma. Hej.
Min mamma lärde för några år sedan känna en familj från Ukraina. De hade kommit hit till Sverige för att de var tvungna att fly kriget. Mamma ville öppna vårt hem för dem och pojken i den här familjen började att gå ut med vår hund. Hunden var nog den första som öppnade sig för den här killen som var väldigt blyg. Han och hunden talade liksom samma språk. Den här pojken var hos oss flera gånger i veckan för att leka med hunden och lite senare under terminen så fick han en uppgift i skolan. Den här uppgiften handlade om att skriva om sin bästa vän i Sverige. När han var klar med uppgiften så kom han hem till min mamma för att hon skulle få läsa texten som han hade fått högsta betyg på. Han började texten med: "Jag har en bästa vän. Han är alltid glad att se mig. Han ställer upp på alla lekar som jag föreslår. Han gillar inte att förlora, så ibland måste jag ge med mig för att han ska känna sig som en vinnare. Han har svart vågigt hår och väldigt uttrycksfulla ögon. Och i slutet av texten så skrev han: han är en flat coat retriever och han heter Marley. Ja, den här texten handlade alltså om vår hund. Och vår hund gick bort förra året. Och jag har nu i efterhand insett hur viktig den här hunden har varit för folk i kriser. Han har tröstat mig med sin långa, ludna och lena päls. Och han har också tröstat den här pojken som var helt ny i Sverige. Jag blev imponerad över hur ett djur kan hela människor i kriser. Och jag läste nyligen på nyheterna att man nu får begravas tillsammans med sitt husdjurs aska. Och jag vet vem jag ska begravas med. Nämligen en hund som har räddat många människor i kriser. Hallå, hallå.
Hej!
Hej, vem pratar jag med?
Hej, jag heter Binna. Jag är 22 år och jag kommer från Stockholm.
Hej Binna, hur mår du?
Jag mår jättebra, hur mår du?
Vad skönt, jag mår också väldigt bra. Även om vårt tema för kvällen kanske kan vara lite jobbigt. Kris alltså.
Ja.
Vad har du på hjärtat angående kriser?
Jag har nog en rätt så liten kris att dela med mig av och en rätt så rolig kris. Egentligen. Vi skulle ha vårt första gig med mitt band för ett halvår sedan nu. Och hade repat då i en månad eller så, var lite nervösa som man är. Så dagen innan så skriver sångaren i vårt band att hon har blivit väldigt, väldigt sjuk och tappat rösten. Så vi får krishantera lite, letar efter inhoppare, någon som kan sjunga. Hittar en tjej som kan prova några låtar och hon får repa med oss då kvällen innan.
Herregud.
Dagen därpå, så då när giget ska vara, så skriver hon också, inhopparen, har också blivit sjuk och tappat rösten.
Nej.
Jo. Så vi har ju då några timmar kvar till gig och vi pluggar då allihopa i bandet och sitter på föreläsningar och försöker lösa det här på skriver med varandra. Så vi får se vad vi har att jobba med och som tur är så kan två i bandet typ sjunga. Sjunga lite stämmor ibland. Så det är jag och vår andra gitarrist som kan sjunga lite stämmor. Så vi bestämmer oss för att försöka sjunga så gott vi kan istället för att ställa in. Och skriver ut papper till alla texter. Och står då där på scen med alla låttexter. Jag spelar gitarr samtidigt, försöker sjunga. Tur är så att det blir jättebra publik. Och det löser sig faktiskt rätt så bra.
Ja, men den stora frågan är ju, hur gick det?
Ja, det gick väl så bra man kan hoppas när man inte kan sjunga och försöker göra det i en timme ändå och lära sig låtarna en timme innan.
Men timme?
Men det klarade.
Vet du vad, jag tycker det är otroligt inspirerande att ändå, det här tycker jag är en historia om att inte ge upp i kris, även om det är en mindre kris, men att ha en timme på sig att hinna organisera ett framträdande. Det tycker jag ändå var otroligt modigt av er. Jag vet inte, jag tror att jag hade nog fegat ur och ställt in. Vad var det som gjorde att ni var så här, nej men vi kommer köra det här in i kaklet?
Nej men vi började ju skriva, eller några i bandet började skriva i vår chatt om att så här, nej men nu får vi ställa in, nu är det över. Vi har inget annat val. Men jag pushade på och sa att hellre ett dåligt gig än inget gig. Det var ju väldigt pinsamt. Jag har aldrig sjungit förut i mitt liv. Bara hemma. Och verkligen inte framför publik. Och verkligen inte samtidigt som jag spelar gitarr. Så det blev ju som det blev. Liksom. Men
hur kände
det var
väldigt du precis
kul. Jag tror vi lärde oss mycket.
Men hur kände du precis innan du skulle ut på scen? För jag tänker om du var den som drev på och var så här, nej men vi gör det här. Hellre ett dåligt gig än inget gig. Kände du någon, ångrade du dig lite innan eller kände du så här, nej men det här ska vi ro i hamn?
Nej, jag blir inte så nervös av mig. Jag var nog mer nervös nu när jag skulle ringa in hit än då. Men jag kände mest att det blev kul och väldigt skönt att inte ha någon press på sig heller. När vi sa ju också det, alltså mellan varje låt på gigget, att vår sångare är sjuk, vi kan inte sjunga, förlåt oss, kom till nästa gig. Så det var faktiskt nästan mindre press.
Och hur kändes det efteråt då?
Kul, lite konstigt. Folk var ju glada att vi hade gjort det i alla fall. Och att de fick höra, vi körde ju lite roliga låtar och så. Så folk var ändå glada att det blev någonting.
Vet du vad jag tycker, Binna? Det här var väldigt inspirerande. Och jag känner att fler, även jag själv, ska ta del av det här att våga köra det man än nu ska ta sig an. Även när allt inte är helt perfekt eller helt förberett.
Verkligen.
Så tack för att du ville ringa in och berätta om den här lilla bandkrisen och modigt att ni körde.
Tackar, tackar.
Ha en underbar kväll.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Hallå, hallå.
Hallå, hallå.
Hej, vem pratar jag med?
Jag pratar med Thomas Thornbergsson.
Hej Thomas, hur står det till hos dig?
Ja, nu börjar det bättre. Alltså. Jag har varit väldigt sjuk i sommaren.
Det börjar bättre sig nu.
Ja, det var så här. Men jag har ändå mycket kvar att jobba bortom med det här.
Men du, kvällens då ämne, alltså kris, det är det vi ska prata om idag.
Ja.
Vad har du på det ämnet?
Ja, men jag åkte in här för 2 månader sedan ungefär. Och då hamnade jag på intensivvården.
Okej. Okay.
För egentligen menar jag att jag har gjort en annan grej, operation. Så att den är slags ruven nere i halsen. För jag har Parkinson också, så jag har svårt att prata ibland. När det får fram en rösten riktigt. Men när de skulle börja med den här operationen, eller, ja, och då fick de helt plötsligt, tog de bara köra in mig på intensivvårdsavdelningen. Och tillsatte en massa syrgas. Så jag låg där i 12 timmar. Och då skulle jag ligga och blåsa den syrgasen.
Mm.
Och det är bara väldigt nära att tappa mig, för väldigt nära att dö.
Ja, så du åkte in för att du skulle göra en operation. Men när du kom in så märkte de att du var sjuk och behövde intensivvård.
Precis.
Åh herregud, hur var det för dig?
Jag ställde att jag tyckte inte jag märkte någonting ut. Jag låg där liksom bara och flåsade liksom. Mm. Men ja, det var väldigt jobbigt. Jag har svårt att prata om det. För...
Mm.
Ja, nej, men...
Hur länge låg du där på intensivavdelningen?
Intensiv låg jag ett halvt dygn ungefär. Ja. Med mask på hela tiden. Eller på masken. Kolsyramasken, vet jag. Och så låg jag där och försökte lära mig hur man skulle andas.
Mm.
Liksom, för när den andas ut så var jag tvungen att andas in. Jag kommer inte att komma hit till liksom i takt. Försökte jag. Nej, så att...
Så det här var en riktig nära döden upplevelse?
Ja, faktiskt. Men jag kände ju som så att jag... Det kändes behagligt just där och då.
Mm-hmm.
Jag låg i en säng där jag såg ju allting. Och frugan kom efter en stund och såg hon bakom mig där. Och, men så... Ja... Nej, men... Ja, det var lite jobbigt helt enkelt.
Jag förstår verkligen
det. Men jag tyckte det var skönt på något sätt. Vad jag skulle säga.
Hur då skönt? Skönt?
Ja, skönt. Liksom jag kände att jag var antagligen på väg att dö då.
Ja.
Nu kände jag någonting. Det låter löjligt kanske. Att någon tog tag i mig. Och svet mig bakåt.
Mm.
Det var också in i livet. Vill jag inbilla mig.
Jag tycker inte alls det låter töntigt. Jag tycker det låter jättefint.
Ja, men det har jag aldrig känt så tidigare. Men nej, det var inget otroligt. Men sen efter den skiten jag redan så har jag fått en heter det.
Och din fru kom också dit när du låg där?
Ja, visst.
Hur?
Det gjorde hon. Men det var väl kanske det jobbigaste. Man får se henne. Man blir liksom glad på ett sätt. Och så vill jag inte visa att jag låg där och var dålig heller, va?
Nej.
Jag vill vara tack för hennes skull. Hon har mycket haft mycket grejer också. Jag Jag gjorde en sån här hallucination. Inte det, ja.
Du fick en hallucination?
Ja, ja visst. Det var vidrigt. Det handlade om mig liksom att jag stod och tittade på folk i våken tillstånd. Mm. Jag såg ju folk när det var. Så våknade jag på morgonen. Jag kände inte någonting. Så jag analyserade ju det hela natten. Mm. Det var en kille som kom in med knark där. Mm. På sjuksalen. Och en tjej gick bort och låst. Hon kom utifrån och gick och låst sig. En säng som obäddade lite längre bort där då. Och så en gubbe också. Och så jag. Och den här pojken stod det utanför min toalett och tittade in och tittade på mig. Jag kände mig, jag var så rädd.
Jag förstår det.
Ja, det var konstigt, märkligt.
Det låter som jätteobehagliga hallucinationer som du hade.
Ja, men sen nästa gång jag kom in. Mm. Kanske 2-3 veckor efteråt.
Ja, du hade hallucinationer i 2-3 veckor.
Nej, det hade jag kanske inte. Men det kom efter 2-3 veckor igen.
Ja.
En kort tid. Men
har du fått prata med någon eller som har kunnat hjälpa dig med det?
Faktiskt, jag har pratat med en kurator i Göteborg.
Okej.
Okay. Så det var faktiskt väldigt skönt att få prata med honom.
Hur var det då att få prata med den här kuratorn?
Ja, det var faktiskt helt underbart. Jag har aldrig trott på sånt där. Ja, så här grejer liksom. Det var liksom... Jag tror på mig själv liksom. Att jag har ju att den bästa svaren till och ge det. Och vi heter mig själv liksom. Mm.
Jag tycker att det låter som en otroligt stor kris att dels vara så nära döden, att behöva ta också ansvar hos sin fru som man inte vill visa sig svag inför, och att också drabbas av hallucinationer. Det är ganska mycket och stora saker du har varit igenom. Så jag tycker att det är väldigt fint och bra att du har fått hitta en kurator. Ja.
Men jag vill gärna tro att det kommer från alla mina mediciner jag äter. Mm. Jag stoppade i mig 40-50 tabletter om dagen. Mm. Jag tror det kommer ut av det, för jag har ju Parkinson också.
Ja, så det är mediciner för Parkinsonen?
Ja, jag tror att det kommer därifrån.
Mm.
Men jag får kolla upp det och se om man kan ta bort några tabletter och se om det kan hjälpa.
Men känner du att den här kuratorn på något sätt har kunnat liksom hjälpa dig ur den här krisen eller göra den lite lättare? Eller?
Ja, lite lättare kan man säga.
Mm.
Jag har inte varit det så många gånger, jag har bara varit det 2 gånger.
Mm.
Men de gångerna var mer kul. Hon sa då att hon skulle hjälpa oss med eventuellt att kunna få en moped. Och jag kissar ju ner mig på nätterna. Mm. Jag har inte urodon inte väl. Och det är så mycket grejer liksom. Mm. Bara det är en kris tycker jag liksom. Det finns en resa varenda kväll. Jag känner ju inte när jag släpper det. Det bara kommer.
Jag tycker i alla fall att det är fint att höra att du har någon som du kan prata med det här om. Och att... Ja. Men jag hör att du har gått igenom väldigt, och går igenom väldigt tuffa saker, Thomas. Jag kommer tänka på dig extra ikväll och skicka dig kärlek, lite styrka och lite hopp. Och jag vill verkligen säga tack för att du ringde in, och jag hejar på dig.
Tack så bra.
Det ska du veta. Ha en fin kväll, Thomas.
Tack så bra.
Hej då.
Hej då. Hej.
Hallå, hallå.
Hej!
Hej, vem pratar jag med?
Linda, 24 från Stockholm.
Hej Linda, hur står det till hos dig ikväll?
Nej, men det är bara bra.
Och mysigt. Du, det här temat då, kvällens tema, kris. Är det någonting som har drabbat dig?
Ja, tyvärr. Det är väl så med kris. För ett år sedan så gick en nära vän och kollega bort.
Jag beklagar.
Det är lugnt. Men det var första gången i mitt liv jag upplevde sorg så nära mig. Vilket blev en kris. Speciellt när jag har varit van vid psykisk ohälsa i mitt liv. Panikattacker, ångest, sorg, hjärtesorg, ledsen, arg. Alla de här känslorna. Mm. Men det var första gången jag fick känna känslan sorg.
Mm. Det var ditt första möte med sorg.
Ja, när det gällde någon så nära mig. Man kanske har känt någon bekant som har gått bort. Men just den här liksom sorgen som blir så nära en var för sjungen. Den känslan. Vilket blev en kris för mig. För man har ju lärt känna sig själv genom livet och känslorna i livet. Vilket var väldigt jobbigt. Hur man hanterar att man är, känner alla känslor samtidigt. Men jag hade turen att jag hade personer som gick igenom samma sorg som mig samtidigt.
Kunde ni på något sätt då med varandra? För det där är en sån överväldigande känsla att när man, speciellt kanske första gången, men egentligen alla gånger man dels stöter på döden men också stöter på sorg, hur stort och läskigt det kan kännas. Kunde ni liksom hjälpa varann eller bära varann i den här krisen?
Ja, för det är det som blev så fint i på något sätt. Att, för det hände väldigt plötsligt. Så även de som hade varit med om sorg innan så var det som försvungen för dem. Och när jag bland annat pratade med en av mina kollegor som var också nära vän med henne, så sa jag lite det jag sa till mig själv. Och det var så när jag sa det högt så började jag ännu mer tröst till mig själv. Att, för det var så många på ett jobb som inte kände den här personen alls. Och de gick ju som att ingenting har hänt. Då sa jag det, men vet du vad, gud vad fint att vi får sörja en så fin och underbar själ. Än de som inte får sörja nu.
Som aldrig fick chansen att lära känna den själen.
Exakt, och inte få den chans, eller ska man säga, de får inte sörja vilken fin tid de har haft med den personen.
Det är vackert att se på det, så att se sorg som ett sätt att också hylla den kärlek man har känt. För det är därför man känner sorg. Alltså om man inte har älskat så kanske det inte finns något att sörja, men jag tänker om man har känt den där starka kärleken för en person så är det ju det man sörjer. Kanske att man saknar.
Ja, för det blir ju att den här kärleken för personen inte har chans att ta vägen. Men gud, vilket privilegium det är att vi får känna kärleken till den personen tillsammans då. Men också för oss själva när vi sitter där och tänker på minnena. Att gud vad tråkigt det hade varit om jag hade varit en av personerna som bara gick som ingenting har hänt.
Och inte hade känt den här personen.
Nej, och inte fick ha de här minnena eller få känna sorgen av att säga att det inte finns kvar och fortsätta som ingenting har hänt. Liksom.
Gud vad fint sätt att se på det. Jag tycker att, eller det jag tar med mig av det här är att hylla dem man har älskat. Och att, jag vet inte, jag tycker att du sätter i ett fint perspektiv av att så här, vilken ynnest att jag har fått älska en person. Även om personen inte finns kvar med oss nu.
Jag tror det är så man hanterar kris någonstans.
Jag är väldigt glad att du ringde in. Och jag tänker att vi är nog väldigt många som har personer som vi sörjer som kanske inte finns med oss just nu. Och jag tänker att vi ska tänka lite på dem ikväll.
Det låter bra.
Tack för att du ringde in.
Tack så mycket, Julia.
Ha en underbar kväll.
Tack detsamma.
Hej då.
Hej då.
Nu är det dags för mig att prata med Anneli. Hallå, hallå.
Hallå, hallå.
Är det Anneli?
Jajamensan.
Hej, hur står det till hos dig?
Jo, tack, det är bra.
Vad skönt att höra.
Ja.
Du, vi pratar ju om kriser här i kvällens Karlavagnen. Är det någonting som du har gått igenom?
Ja, det kan man säga. Ja, det är några år sedan nu, men det var, jag jobbade med fotboll förut. Och så var det, var, vi skulle ha hemmamatch. Och så på, det här var på fredagen som det här började. För vi hade haft lite tjafsigt på jobbet och sådär. Och så tänkte jag att jag skulle gå på hemmamatchen i alla fall på söndagen. Och när jag kommer dit så började, kände jag att jag fick ett sånt tryck på bröstet. Så att jag vågade knappt jag visste inte om jag skulle stå kvar eller om jag skulle be och få kom, att någon skulle hjälpa mig och ringa efter ambulans. Men jag gick till min chef i alla fall. Och så sa jag, du, jag mår inte bra, ska vi? Ja, men sa han, ska jag ringa efter ambulans då? Mm. Nej, och då liksom vaknade jag till och tänkte, nej men gud, så allvarligt var det inte, tänkte jag. Så jag ringde efter taxi istället, och så åkte jag upp till lasarettet. Mm. Och då ringde de efter min mamma och det. Mm. Och de höll ju på att få slag, för jag har aldrig haft fel på hjärta.
Nej.
Så, och jag fick sånt tryck och sådär, och de undersökte mig och sådär, men det var inget fel.
Ja, det var inget fysiskt.
Nej, men det var det att antagligen, för min mamma och pappa låg i skilsmässa. Mm. Och jag var liksom sådär kaxig och sa, ja men vadå, skilsmässa, det är ju vanligt idag. Mm. Ungefär så. Men då i samband med det här att jag vantrivdes på jobbet och sen det här då var det antagligen det som att det utlöste att jag fick den där ångesten. Mm. När jag stod där.
Ja, men jag tänker om du både hade det inte så bra på jobbet och har två föräldrar som skiljer sig, att det här blev liksom en psykisk stress.
Ja, det var ju det. Och det var inte nog med det. Utan jag har ju aldrig varit liksom rädd för att gå ut och såna här saker.
Nej.
Men efter den grejen så... Min man då som jag hade, jag höll igen och hårt, för jag ville inte att han skulle gå till jobbet på morgonen.
Nej.
Och jag var rädd att vara själv.
För att den här ångesten skulle komma?
Ja, jag vet inte vad det var, men så fort jag fick veta att jag skulle vara själv så var jag rädd och var osäker. Nej, så det var jättejobbigt att ha sådär, och det är jobbigt när man inte känner igen sig själv heller.
Nej. Jag blir jätteberörd av det du berättar. Jag tror att det är många, fler än vad man tror, som känner igen sig i det. Jag har själv haft svår panikångest i mitt liv och vet hur det kan vara väldigt... den kan begränsa en väldigt mycket och göra en väldigt rädd för att ens lämna sitt hem.
Ja, precis.
Men hur tog du dig ur det här?
Jag vet inte. Rätt som det var så... Jag kan inte förklara hur jag tog mig ur, men till slut så jag började väl att gå ut små skvättar så att säga.
Mm, små promenader, sakta men säkert.
Ja, men jag kan ju berätta det när det var som värst.
Mm.
Jag tyckte om att gå på Ops och så nära.
Mm.
Och gå och handla och titta på så där. Och så tänkte jag åker ut till Ops. Så, och du, jag gick in till tidningshyllan och så kände jag liksom att det började krypa in mig, så jag kunde inte vara kvar.
Nej.
Jag var tvungen att åka hem igen. Alltså så det är så otäckt när man får såna där grejer som man inte känner igen.
Men jag är ändå glad att höra att det är bättre nu. Och jag tror vi är många som har gått igenom, eller kanske kommer att gå igenom sånt. Men jag tycker att du bidrar med lite hopp här när du berättar att det faktiskt är bättre nu. Så jag vill säga tack till dig, Anneli, för att du ringde och delade med dig.
Ja, och tack så mycket. Tack för ett bra program också.
Tack själv, Anneli. Ha det så fint.
Hejdå. Detsamma. Hejdå.
För 3 år sedan så firade jag påsk i ett nytt sammanhang. Min vän hade nyligen separerat och det om något är väl att befinna sig i en kris. Hennes vänner som jag då var bekant med skapade en tråd där jag fick ingå och en uppslutning av människor skapades som alla liksom samverkade för att se till att vi kunde stötta henne på bästa sätt. Det hela var som en dans och det var rörande att få vara del av. Påskafton kom och på förmiddagen så riktade jag stegen hem mot vänner med blommor och lite frukt. Jag hade tänkt att bara lämna av grejerna, men väl där så stannade jag kvar med henne och hennes vänner. Efter ett tag så insåg vi att det ju trots allt var påsk, för att mitt i allt så hade det glömts av lite. När det började närma sig eftermiddag så dök hennes syster upp med påskmat som hon hade lagat. Det var lasagne och skagenröra och sallader. Du får jättegärna stanna kvar och äta, sa de till mig. Så det gjorde jag. Där satt jag med människor jag knappt träffat förut utöver min vän då. Och tillsammans så satt vi och skålade och grät och åt. Den öppenheten och vänligheten som uppstod på grund av att någon annan befann sig i kris var väldigt vacker att få vara med om. Tänk att vi fick en påsk ändå, sa någon runt bordet. Och ja, vi fick det. En lite annorlunda men väldigt varm påsk. Den här krisen sammanförde oss där runt påskbordet och idag så ser jag tillbaka på den påsken med så mycket värme. Jag tycker att det är fint att se hur andra reser sig för att fånga någon i kris. Har du som lyssnar gått igenom en kris eller har du kanske stöttat någon i en kris? Hur såg den krisen i så fall ut? Ring in till mig på 020 22 10 30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Nu ska jag prata med Martin. Hallå, hallå. Hej.
Hallå, hallå.
Hej Martin, hur står det till med dig?
Ja, det är kris.
Det är kris?
Ja.
Okej, berätta.
Ja, vi har ju inbillat oss att vi ska byta nytt kök.
Byta kök?
Ja, precis. Mm. Köpte det på Ikea och det kom 400 paket in i garaget.
Kom det 400 paket?
Ja, det är det säkert.
Och det är, alltså, är det här då delar av ert kök som ligger där?
Bara kartonger.
Okej, jag... har du börjat packa upp?
Ja, jag lyckas göra 5 skåp, tror jag.
När anländer den här leveransen med 400 paket till er?
3 dagar sedan, tror jag.
Så att du har haft att göra?
Skojar du? Hela tiden.
Så det är en slags, ska man kalla det för renoveringskris?
Nej, det ska jag inte säga. Den största krisen är nu att hitta vilket paket som är ihop med vilket.
Och så ska ni, måste du bygga ihop de här delarna då?
Ja, annars blir det inget kök.
Och du har klarat av 3 paket hittills?
Nej. Jag har gjort 5 skåp.
Av 5 skåp har du fått upp redan?
Av 9, 10 kanske, 12. Ja. Nej, inte fått upp. Jag står i garaget. Först ska jag ju vända upp och ner på hela huset först. Hela golven och grejer.
Så att det du gör, om jag har förstått det rätt, är att du står i garaget och monterar ihop de här delarna som sen ska sättas i köket?
Yes.
Men hur många kan du på liksom räkna ish hur många paket du har tagit igenom? Det var 400 paket från början.
Ja, du. Vi har varit 3 vänner till pappcontainern redan.
Ja, men då är du ändå på god väg.
Ja, jo. Ja, det tar sig, ska jag säga. Men du, det är inget att leka med. Det kan jag säga.
Alltså, jag måste säga att jag blir djupt imponerad. Du pratar som en person som inte ens orkar måla om sitt kök hemma som är på kanske 3 kvadratmeter.
Ja, då ska du inte ge in på det här. Det kan jag säga.
Men innan du sätter upp allting i det här nya köket, då var det något, vad var det, golv? Golvvärme?
Ja, det måste man ha. Klinkers och golvvärme. Så det blir gött att vara där med.
Hur, gör du allt det här själv?
Nej, jag måste ha hjälp.
Du måste ha hjälp. När tror vi att det här köket blir klart då?
Det ska vara klart i september.
Herregud. Har du ångrat dig någon gång under de här 3 dagarna?
Ja, det har jag gjort. Och när de här kom och levererade allt det här så bara, nu skojar. Det finns inte en jävla chans. Men man får ju ligga i.
Ja, alltså många bäckar små. Till slut kommer det ju bli klart, även om du kanske inte tror på det just nu själv.
Nej.
Men hur gör du för att liksom varva ner när du går och lägger dig på kvällarna? Och drömmer du om det här och tänker på det? Eller har du något sätt att koppla bort?
Det gjorde jag faktiskt natt, ja. Men nej, koppla bort. Jo, jag ska koppla bort på onsdag. För då skiter jag i det. Och då ska jag åka upp och gå på Trolltungan i Norge.
Jaså, vad är det för något?
Då tar jag en paus.
Men vad är det, vad gör man där?
Då åker man upp och så vandrar man lite i Norge. Så går man upp på en stor, fin utsiktsplats i Norge.
Så du ska få en vandringspaus mitt i det här?
Ja, men det måste man ha. Man måste ta en liten paus.
Vet du vad, Martin? Jag önskar dig stort lycka till med köket som ska vara klart i september. Och njut i Norge på vandringspausen.
Det ska jag göra. Och jag måste tacka dig och för ett väldigt fint, vad ska man säga, mottagande av alla andra som ringer in också. Du är fantastisk.
Men vad fin du är. Tack Martin, jag blir jätteglad. Tack så hemskt mycket. Njut på onsdag av pausen.
Ska vi göra.
Ha en underbar kväll.
Samma. Ha det gött.
Hej då.
Hej.
Och nu sitter jag med vår dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel. Fick jag till det?
Ja, det fick till det.
Du har fått lite mejl från lyssnare.
Ja, det har jag. Och det här är ju ett ganska tungt ämne. Mm. Så att det är många som hör av sig om sina upplevelser. Och det tackar vi ju såklart för.
Verkligen.
Men vi vill också påminna om att om man mår väldigt dåligt så ska man ju söka också professionell hjälp.
Absolut.
Det finns lite olika mejl här. Jag har ett mejl från Birgit. Hon skriver så här. Jag har haft många kriser, men den största var nog under pandemin då jag satt fast i Spanien utan möjlighet att åka hem. Skulle jag överleva skulle jag få träffa mina barn och barnbarn igen, skriver Birgit. Pandemin var ju en sån händelse som liksom, där jag tror många kände att de hamnade i någon form av kris. Eller?
Absolut. Och jag får liksom klaustrofobi av tanken på att sitta fast i ett land och inte veta om man kommer komma tillbaka. Men jag tolkar det som att hon gjorde det.
Ja,
det var ju skönt i alla fall.
Och pandemin, nu är ju alla restriktioner släppta och sådär. Men det kan ju vara värt att påminna sig om hur det faktiskt såg ut en gång i tiden.
Ja, det är lätt att glömma bort.
Ja. Vi har också på Facebook, där man också kan höra av sig, så har vi en kommentar från Kristoffer. Han skriver så här. I början av 2011 kände jag mig väldigt trött och energilös. Jag hade bytt jobb och flyttat året innan. Jobbade mycket och trivdes med det. Men jag sökte hjälp och det visade sig vara utmattningssyndrom. Jag fick medicin och kort sjukskrivning. Jag återvände till jobbet men det funkade inte. Jag klarade inte stress. Fick inte ihop planeringen i arbetet som kock. Blev sjukskriven igen. Jag gick på samtal både ensam och i grupp och började arbetsträna. Sen ringde min chef och erbjöd mig att komma tillbaka med anpassning och nya förutsättningar steg för steg. Och det fungerade. Senare blev det matsalen istället. Men jag är nu i en helt ny bransch. Resan fortsätter, skriver Kristoffer.
Vad fint, Kristoffer. Alltså utmattningsdepression är nog väldigt många som har gått igenom.
Ja.
Och det är ju verkligen en kris och jag tänker mig att det tar tid att komma tillbaka och att vägen kanske inte är liksom spikrak.
Nej, precis.
Det lät inte så på Kristoffers mejl heller. Men vi tackar för det.
Det tackar vi för.
Mm.
Sen har vi också lite andra inställningar. Vi har till exempel en person som har mejlat in. Känner bara att man inte ska fastna i krisen.
Mm.
Vem har inte varit där? Det är livet. Lev det.
Ja.
Det är också en inställning man kan ha.
Ja, alltså det jag tänker med kriser är ju att någon gång så går de ju över. Det låter som en klentröst, framförallt om man är i en kris och lyssnar på det här nu. Men det finns alltid ett slut på krisen. Och ja, tyvärr så är det en del av livet.
Ja, verkligen.
Har vi fått några mer?
Ja, det har också. Vi har fått ett ett ganska tungt mejl här från en kvinna. Hon skriver så här: jag har varit med om det värsta man kan tänka sig. Som 18-åring åkte jag och en kompis till Italien på semester. Blev störtkär i en italiensk kille och han i mig. Åkte hem och sa upp mig från jobbet och lägenheten. Åkte tillbaka till Italien. Tyvärr bodde han fortfarande med sina föräldrar. Jag blev gravid, födde min dotter när jag var 20 år. Hon föddes 2 månader för tidigt, låg i kuvös länge, men överlevde. Efter ett tag sa han att nu skulle jag bli en riktig italienska, vilket betydde att jag skulle göra exakt vad han ville och aldrig svara emot honom. Det gick några år, fruktansvärda år. Han misshandlade mig och var otrogen. Tänkte, klarar inte av detta längre. Bättre att vara en mamma i Sverige än en död mamma. Flydde hem, var tvungen att lämna min älskade dotter. Det var ju bara han och jag jämt. Fick inte prata med min dotter förrän efter flera år. Och herregud, vilken sorg.
Åh, Gud.
Jag missat hennes barndom och hon sin mamma på grund av en elak och egoistisk pappa. Nu har vi träffats, men sorgen är en tung ryggsäck jag bär på.
Jag förstår verkligen det. Och det där är ju väldigt viktigt också att veta, att om man är i en destruktiv eller farlig relation så är det väldigt viktigt att prata, ta hjälp och att inte vara tyst om det. Men vad fint att hon fick träffa sin dotter igen.
Ja.
Och vad starkt och bra att hon lämnade den relationen.
Ja, verkligen.
Och väldigt fint av henne att hon ville dela det och modigt.
Ja.
Men jag tänker att alla de här olika sorters kriserna som man kan ha, att det viktiga är ju att våga prata om det.
Mm.
Ja.
Det tror jag också verkligen.
Prata med folk och våga ta hjälp, för hjälp finns alltid, alltid att få. Nu är det dags för mig att ta ett samtal. Hallå, hallå.
Hallå, hallå. Det var Lennart här.
Hej Lennart. Hur mår du?
Hej. Ja, nu mår jag bra.
Ja, nu. Med betoning på nu mår du bra. Vi pratar ju om kriser här ikväll. Jag antar att du har något på temat.
Min kris började 1993.
Mm-hmm. Vad hände då?
Jag kände mig stel i kroppen och sen ut till fotlederna. Så jag beställde tid vid vårdcentralen och kom dit och en läkare där, hans... Ja, det kläder ska jag undersöka, det sa han. Han undersökte mig kanske några minuter sen, sa han, kom in till mig, sa han. Ja, jag sätter på mig kläder och gick in till han. Och då sa han att, tyvärr Lennart, jag tror du har Parkinson, sa han.
Åh, Gud.
Men jag ska skicka dig till USA för att få kontrollera det, sa han. Jag kom in till USA och läkaren där, Kate heter hon, hon sa att det... Det är en otroligt bra diagnos av läkaren, för de tog ju röntgen på mig allting. Och det, tyvärr är det så, sa han.
Mm.
Det var som att dra ner en rullgardin för mig. Men då, jag visste ju inte hur det skulle bli då, men det blev ju någonting fruktansvärt.
Ja. Hur blev det när du, alltså efter att du fick diagnosen? Och...
Ja, när jag fick den, det var ju... Ja, jag blev chockad och jag var ledsen och... Kom hem och berätta för min fru. Och det är tur jag hade henne och har henne. För annars är jag aldrig klarat det. För det spred sig i kroppen. Så jag blev stel i princip överallt. Och jag kunde inte klä mig. Jag kunde inte göra någonting. Och satt i rullstol.
Ja, du hamnade i rullstol?
Ja, 98.
Okej, okay. Och hur har...
Då säger våran son att flytt till Stockholm så vi kan hjälpa dig. Ja, bara mamma får något jobb så ska vi tänka på saken. Och hon fick jobb i församlingen som ungdomsledare med konfirmander och sånt. Samma som hon hade i Hällefors. Så vi flyttade. Och då kom jag till Huddinge lasarett och träffade en fantastiskt trevlig överläkare, Elisabeth heter. Fast just då efter det mötet sa jag till min fru att henne vill inte jag träffa någon mer. För allt jag sa så var hon tvärs emot.
Mm-hmm.
Men då sa min fru att nu Lena, nu ska vi gå tillbaka. Och vi kom tillbaka. Och hon sa redan i första mötet att vill du testa nya mediciner?
Mm.
Och det gjorde jag. Det började i liten skala som hon sa ner i fönstret. Men jag ska ända upp i fönstret innan vi är nöjda. Så. Sen får vi se hur det utvecklar sig. Och upp i fönstret, det betyder 36 tabletter om dagen.
Ja, herregud.
Ja. Och det gick väl drygt ett år, ett och ett halvt. Då kände jag återigen bara i fotlederna och sånt där. Jag kände att jag började på att kunna röra lite grann.
Mm-hmm.
Och sen efterhand, kanske ett par år till, så då, ja, då kunde jag gå.
Du kunde gå?
Ja.
På grund av den här nya medicinen?
Ja, fast vi gick ut på kvällarna, min fru och jag, och hjälpte ut med då. Så jag ramlade ibland och si och så, men det blev bättre. Så idag, tror jag eller inte, så är det ingen som ser att jag har Parkinson.
Är det sant? Du har inte rullstol längre?
Nej. Det är länge sedan jag la ifrån med det. Och jag är, ja, man säger det själv, rätt så envis person. Så när jag börjar på att få krafterna tillbaka, och jag har ju, det ska jag poängtera, jag har aldrig klarat det här utan min fru.
Mm.
Aldrig. Jag förstår inte att torka, men så är det.
Gud vad fin. Vad glad jag blir av att höra. Vilken vändning. Du satt alltså i flera år i rullstol.
Ja, jag deltar i allting i princip. Och varje morgon går jag 6 kilometer.
6 kilometer varje dag?
Ja, i princip. Jag ljuger vad jag säger varje dag, men så gott så.
Men Lennart, det här är helt fantastiskt att höra. Vad glad jag blir.
Ja, det är ingenting mot vad vi är.
Jag förstår det.
Jag är så glad för min fru. För det kan jag tala om med. Vi har varit gifta i snart 63 år.
Oj.
Hela livet. Och sen, ja. Vi har gått igenom mycket annat. Men det här var nog det. Ja, min fru har hjälpt att operera så. Men det, alltså jag var så illa ute. Så jag ville inte leva.
Nej.
Fem, halv sex, då bäddade hon ner mig i sängen. Och sen var det ingen mer med det.
Mm. Jag tänker att det är fint att få höra om dels den här krisen, men också att det känns som att du lyfter och att vi kanske ska hylla de som står bredvid i kriser och kanske de som hjälper oss.
Jag kan nämna att jag nämnde ju det att jag inte ville träffa överläkarna med Elisabeth första mötet. Men sen gick det ett par år och då mötte vi henne i en sjukhuskorridor. Vi skulle på besök till henne på Huddinge, men hon såg inte oss. Och jag tänkte på att det var vi. Och det tänkte inte vi heller just på när vi mötte henne. Men efteråt sa Marie att det var ju Elisabeth. Och när vi kommer in på rummet så sa hon det. Jag var förvånad, för efteråt såg jag att det var du, Lerton. Och att du gick så bra också.
Mm.
Då sa jag, Elisabeth, nu ska jag berätta sanningen vad jag sa till vårat första möte. Jag vill aldrig träffa dig mer, för vi hade också olika åsikter. Men då sa min fru att det ska vi göra. Och jag är glad för att jag lyssnade på det. För hon har gjort ett fantastiskt jobb.
Vet du vad, Lennart? Jag är jätteglad av att höra att du slipper rullstolen, att den nya medicinen funkade. Och jag tycker vi ska hylla din fru som stod där med dig i krisen. Och jag vill säga tack för att du ringde in.
Mm, tack för att jag fick berätta.
Tack, Lennart. Ha en underbar kväll nu.
Detsamma önskar jag dig och god natt.
Och hälsa frun.
Det ska jag göra. Ska jag ge en stor kram?
Gör det. Ha det så fint.
Tack.
Hej.
Hej, hej.
Nu har det blivit dags för mig att prata med Anna. Hallå, hallå.
Hej.
Hej Anna, hur är det med dig?
Jo, men det är bra. Jag är väldigt lugn och mysig kväll.
Gud, vad skönt.
Ja.
Du, vi pratar ju om kriser här ikväll.
Ja.
Vad har du på temat?
Jo, men år 2024 så var jag på vårterminen när jag pluggade, så var jag på utbyte i Korea, i huvudstaden Seoul.
Mm.
Och det såg jag väldigt mycket fram emot. Och det kändes superbra när jag kom fram. Allt var väldigt härligt.
Mm.
Men sen blev jag sjuk.
Okay.
Och först trodde jag att jag hade influensan. Det var lite så liknande symptom. Men sen blev det värre och värre och värre. Och till slut blev jag åka in akut. Men det var strejk i Sydkorea. Så de kunde typ inte ta emot mig. Så jag blev tillbaka skickad. Etc. Det var liksom väldigt mycket kaos. De kunde ingen engelska. Jag försökte liksom... De förstod inte mina symptom. Så liksom... Bland alltså, alla de här olyckliga, liksom, ja, jobbiga stunderna så fick jag en feldiagnos. Alltså permanent kolit, vilket är en magsjukdom. Alltså det är lite som Crohn, som du vet vad det är.
Ja, ja, ja. Mm.
Ja, och då fick jag utskriva 15 olika antibiotikatabletter som jag skulle ta per dag.
Oh,
så de är lite så skriver ut medicin väldigt liberalt där.
Mm.
Och så blev jag ju såklart ännu sjukare av det. För att jag hade inte Crohn eller kolit. Så då tog jag det varje dag. Och de här medicinerna gjorde att jag inte kunde äta. Och jag var också bara 22 år då.
Och ensam i Sydkorea.
Jag var ensam i Sydkorea.
Gud, vad utsatt.
Några, ja, alltså jag hade fått några vänner från typ Köpenhamn och Amsterdam. Och så hade jag min landlord. Som var den enda jag kände som kunde koreanska. Så han följde med mig någon gång till sjukhuset. Men det var ju som sagt strejk. För att de ville ha högre lön. Och det var väldigt, väldigt jobbigt. Så det gjorde, ja, long story short, blev jag utbränd av det här och fick åka hem när jag bara var 22 år. Och det kändes ju som en väldigt stor, som ett stort misslyckande. Och så där. Men,
jo, men jag förstår ändå att du blev det. Herregud.
Ja.
Alltså, jag blev utbränd för mindre. Det där låter som en mardröm.
Ja, men alltså, för jag hade ju aldrig varit utan, så jag visste inte vad det var. För att, alltså, det är inte någon i min ålder som är det ofta. Alltså, jag har typ en kompis som har varit det.
Mm.
Så det var väldigt speciellt. Och det som gjorde mig också mer utbränd var att jag är så himla envis och ville vara kvar. Så jag var ju kvar där 3 månader efter att det här hände. Så att jag var så envis och skulle göra klart skolan, men det gick inte.
Du kämpade liksom mot den här utbrändheten och försökte, försökte.
För jag visste inte att det var det som var fel. Jag trodde att det... Jag var så här, nu är jag ju fysiskt frisk. Jag har ju ingen... För det var ju bara en bakterie i magen jag hade fått. Av rå kyckling jag hade ätit på Korean barbecue. Så det var liksom... inte farligt egentligen, om man behandlar det i Sverige med typ Coca-Cola. Men jag hade fått liksom de här medicinska. Ja. Så det var jätteknäppt alltihopa. Och så liksom, ja, blev jag utbränd och fick... Det var jättekonstigt att vara 22 år, bo i Stockholm och vara utbränd och liksom inte kunna vara med på allt den kompisar var. Alltså så här,
nej, jag förstår
var det. Jag var med så mycket ändå, men... Det var väldigt märkligt och det här var ju nu 2 år sedan.
Hur mår du idag och hur har du tagit dig igenom de här 2 åren som liksom under den här utbrändheten?
Ja, alltså det var ju väldigt, för att jag blev ju akut utbränd. Jag blev ju inte, för att jag fick ju liksom, min bästa kompis mamma är psykoterapeut, hennes kollega och jag började prata. Mm. Och hon var så här, det finns liksom inget svar på hur du kan bli frisk, för att ofta om man blir utbränd så är det ju typ så att man är så här, trebarnsmamma eller jobbar och går in i väggen. Och då är det så här, ja, om du jobbar dig in i väggen i 4 månader så tar det ofta 4 månader för dig att bli frisk. Mm. Men det var ju liksom en helt annan grej. Så det var ju så här, ett medicinskt övergrepp, så det blev lite så här annan grej. Och då fick jag hitta min väg och... Jag har gjort jättemycket yoga. Jag har gjort extremt mycket andövningar. Och jag har badat väldigt mycket badkar. Och jag har, min familj har tagit hand om mig. Min mamma är kock, så att jag har fått väldigt mycket god mat. Och min pojkvän har tagit hand om mig. Och min syster och allt där. Så det har varit väldigt jobbigt. Och sen, jag är ju, alltså, jag lär mig aldrig. Jag är väldigt envis. Så jag började plugga igen efter ett halvår och skrev min kandidatuppsats då, vilket är helt sjukt nu när jag tänker efter. Så det funkade liksom. Alltså en syuppsats när man är utbränd är kanske inget.
Nej.
Och jag var också omedicinerad då, alltså på min ADHD, för jag fick så mycket sömnproblem. Så det var liksom väldigt så märkligt. Men nu skulle jag säga att jag är typ 80% återställd.
Åh gud, vad skönt att höra.
Ja.
Men har du något tips? Jag tänker det... Nog är många som lyssnar som är, eller ja, kanske är utbrända, och det är inte, det går ju neråt i åldrarna, så att det är inget man ska skämmas för hur ung man än är. Men har du något handfast tips på liksom hur man...
Jag har jättemånga tips. Ja. Jag har skrivit så mycket dagbok och har skrivit så här brev till mig själv. Om du hamnar i den här situationen igen, så är det så här, alltså alltid från att unna dig en trio ibland. Typ om det är så här, om typ på midsommar har jag varit så här, nu är jag jättedåligt. Så går man iväg och tar paus. Jag kallar det för randiga dagar. Att man liksom gör, man tar en rand. Det brukar jag om en kompis Märta säga. Att man liksom går iväg, alltså att det blir randigt så att man vilar 10 eller 5 minuter när man gör saker. Och sen när man är på fest så går man tillbaka, tar en trio och bara liksom så. Eller så skulle jag rekommendera yin-yoga. Det är egentligen liksom inte träning. För jag var väldigt rädd för träning där efter det här. För att min psykolog bara, du får inte träna. Och jag bara, nej. Så jag typ fick panik någon gång och bara, jag måste må bra. Ja, vad gör man då? Då går man ut och springer. Och så blev det jättedåligt. Så då bara så här, ingen träning. Och då var hon så här, men testa yin-yoga. Och så gjorde jag det. Och det,
det där kommer jag och vi som lyssnar att ta med oss. Randiga dagar, yin-yoga och att lyssna lite på sig själv, tänker jag. Och jag vill säga tack till dig, Anna, för att du ringde in och delade med dig.
Tack själv.
Tack, ha en fin kväll.
Du med, hej.
Hej. Du har lyssnat på Karlavagnspodden. Hela programmet med musik hittar du i appen Sveriges Radio och på vår webb. Har du tips på vad Karlavagnen ska handla om eller vill fråga något, så finns vi på sociala medier och på mejl. Karlavagnen@sverigesradio.se. Karlavagnen hör du live varje vardagskväll och söndagskväll.